Det är måndag den 15 april och det här är Börslunch.
Sveriges konsumenter kan se tillbaka på två ganska tuffa år. Samtidigt har flera av de svenska konsumentbolagen fortsatt leverera och några av dem sitter till och med på en nettokassa.
Vilka kommer lägga i tillväxtväxeln och vilka kommer dela ut till sina ägare? Det ska vi prata om med dagens gäster. Jag heter Magdalena Kowalczyk.
Och jag heter Jonas Malmborg. Ja, då säger vi välkomna även till våra två gäster idag. Det är Daniel McPhee från Placera, du är ekonomijournalist.
Precis, tack så
mycket. Välkommen. Och Aurore Tigerskjöld, analytiker på DNB. Man kan säga att det är sälj och lite så där allmän bevakning om man ska profilera er.
Låter rimligt. Mm.
Och då är ju den stora frågan, vad är tjusningen med att bevaka konsumentbolag från respektive perspektiv?
Men jag tror att en del av förtjusningen är väl liksom att vi är alla kunder själva. Så man märker ju att det finns ett engagemang och att man alltid träffar någon som har en åsikt. Så att det, oavsett vem du pratar med, om det är en kompis eller om det är med en kund eller en fondförvaltare, så har alla en åsikt och alla känner till affärsmodellerna.
Vad säger du då?
Jag kan bara hålla med. Jag tycker det är väldigt roligt. Och precis som Aurora är inne på, det är lättare att fråga en kompis vad de tycker om Lyko än vad de tycker om Munters till exempel. Alla har koll på det, oftast så att säga. Och har de inte koll på det så kanske också det säger någonting om bolaget. Så att, och sen kan man ju testa mycket själv också. Det är rätt roligt.
Kan man basera sin aktieanalys på liksom, att gå in i en butik och känna så här, det här är en välskött affär liksom?
Ja, men jag tror att det är klart att om du går in på Lyko och ser hur mycket personer som helst och sen så går du över till Åhléns och så är inga kunder alls, då kanske det säger någonting. Sen kan det ju vara svårt att dra några liksom ordentliga slutsatser från det, men det kan absolut vara någon typ av liten indikation eller en liten pusselbit. Mm.
En spaning är ju att vi sitter ju i den här studion väldigt ofta och pratar stora svenska börsbolag. Som Daniel antyder, Munters etc. Det är liksom, de stora börsbolagen är ofta business-to-business-bolag. Det är Volvo, det är ABB, det är Atlas Copco. Det är liksom inte konsumentprodukter. Är vi lika duktiga i Sverige på konsumentprodukter och konsumentförsäljning som vi är på business-to-business med komponenter och stora system?
Jag tycker generellt att svenskar är otroligt entreprenöriska av sig och har varit väldigt duktiga på att bygga fantastiska bolag. Vi kallas ju ibland i Sverige som liksom Europas Silicon Valley. Jag tycker det säger lite om sentimentet. Och absolut att vi har många fina konsumentbolag också.
Daniel, vad säger du? H&M, ganska utskällt. IKEA, inte börsnoterat. Är vi duktiga på det här?
Ja, alltså, jag tycker Sverige är ett väldigt bra land generellt, så att säga, som entreprenöriellt land. Vi har ju även Spotify till exempel. Sen är ju H&M börsnoterat. Det engagerar många och det finns väldigt mycket åsikter om det. Man säger ofta att det är utskällt, men man kanske ska fundera på vilka som skäller ut bolaget. De har ju tjänat väldigt mycket pengar och det är ett stort bolag, så att de som har åsikter om det kanske inte heller alltid följs upp, så att säga, utan de har ju varit jätteframgångsrika länge. Sen kanske aktieutvecklingen de senaste 5, 10, även 15 åren inte varit så bra. Men man får ändå säga att det har varit en succé.
Mm. Men vi ska inte behöva vänta länge på att ta in fler perspektiv. Vi hade som sagt en lång diskussion om H&M här för någon knappt vecka sedan. Vad är din syn då på H&M som börsbolag och aktiens potential framåt?
Ja, så jag kan inte H&M i detalj, det ska jag inte säga. Men aktien har ju gått starkt om man tittar så att säga, från bottennivå när det var som mest hatat, så har det gått väldigt starkt. Förra året tjänade de väl 10 miljarder, så att de har 4 500 butiker. Sen har ju de haft mycket utmaningar som alla konsumentbolag och andra typer av bolag. Så att jag har ingen stark åsikt, men det är väl snarare kanske något neutralt. Sen tycker jag risken i bolaget, om man tar så att säga, storheten, att visserligen de har 4 500 butiker, och det kanske gör att de stundtals har problem i vissa länder och i vissa länder går det väldigt bra, så det beror på vad man gillar. Men de har uppenbara produkter som folk gillar att köpa.
Och Aurore, vad tror du om H&M framåt?
Ja, men jag skulle väl säga långsiktigt så tror vi då ganska mycket på caset. Det har ju varit en väldigt nedpressad aktie och kursutvecklingen har varit lite sådär. Men det man skulle kunna titta på från ett positivt perspektiv det är att så här, nu har man ju faktiskt lagt väldigt mycket tid de senaste åren på att omvärdera, liksom, dra igång massa olika typer av initiativ, kostnadsbesparingar och olika typer av program för att internt bygga den basen och grunden som behövs för att sedan ta sig an liksom, back to fashion, att öka tillväxt och faktiskt leverera på försäljning också. Och jag tror att nu har man gjort det, nu har man lagt allt det här hårda arbetet och nu har man, står man på en bra grund för att kunna leverera. Och därmed borde aktien kunna lyfta på det också. Mm.
Nog om H&M, det största konsumentbolaget vi har i Sverige och på börsen. Vi har tagit fram ett litet urval av konsumentbolag som vi ska säga Daniel, du har varit med och utformat det här urvalet. Sen har vi tweakat det lite. Det är 10 stycken bolag.
Det är kursutveckling på ett år tillbaka.
Det är allt från Axfood på A till Revolution på R. Och bara en kort reflektion, Aurore. Vad säger du? Det är högt och lågt, det är stort och smått. Om vi börjar då i botten. Kjell Group, minus 24%. Jag vet att du inte bevakar det här, men vad är det här ett operationellt problem vi ser där, tror du?
Det behöver inte vara det, men det, man har ju sett i sektorn liksom att vissa produktkategorier har haft det väldigt mycket tuffare än andra.
Mm. Vilka då?
Så, till exempel har elektronik har haft det väldigt svagt enligt Svensk Handelsdata. Och dessutom så har även liksom, möbler har haft väldigt tufft. Och kapitalintensiva produkter generellt har kunden avstått från att konsumera. Mm. Sen har det ju liksom, Lyko som erbjuder ett mer motståndskraftigt sortiment givet att de då säljer förbrukningsprodukter.
Minus 15%.
Ja, men det skulle jag nog snarare säga är drivet av bolagets höga tillväxtambitioner. Och nu är vi i ett börsklimat där man letar efter lönsam hållbarhet och där man även letar efter bolag som har visat på kostnadsdisciplin och en möjlighet till att leverera en mer hållbar lönsamhet.
Daniel, om du får spekulera då, om elektronik har haft det kämpigt, varför går det toppen för Clas Ohlson och inte så bra för Kjell Group? Hur skiljer det sig?
Ja, det är en bra fråga. Mm. Men det man kan säga om man tittar generellt så jag menar, många av de här bolagen kommer från ganska låga nivåer, det vill säga aktier. Clas Ohlson har haft problem länge innan. Fick en ny vd 2021 och har jobbat mycket med sortimentet, dragit ner på butiksnätverken. Det har nu gett bra effekt. Så att jag menar, sådana effekter tenderar att liksom fortsätta längre än vad man tror när man liksom hittar lite den där nyckeln. Och det är väl hatten av där. Sen Kjell Group har jag dålig koll på, men jag skulle kunna tänka mig att de har väl varit noterade inte allt för länge.
Nej.
Kom från riskkapitalbolag om jag minns rätt. Och jag vet inte själv riktigt vad deras USP är. Jag var inne i någon källbutik häromdagen. Då rekommenderade man att gå till en konkurrent som hade produkten. Så att han var väldigt duktig, han jag pratade med visserligen, och hade koll på sortimentet. Men
inte jättebra för kursen, kanske?
Nej, uppenbarligen inte.
Jag fick höra om en ganska spännande spaning som var inne på att e-handelsbolag som är best in class idag var e-bolag som inte tog in några pengar i början av sin resa. Så var väldigt duktiga på att från dag ett se till att de tjänade pengar på affärsmodellen. Så att vi ser nog lite av ett skifte och det är det som är så spännande med sektorn att de drivs väldigt mycket av teman. Så vi hade under pandemin en väldigt stark boost av försäljningen och sedan fick vi ett bakslag efter pandemin och nu har man jobbat på att liksom, som vi pratat om, liksom införa mer kostnadsdisciplin och återgå till att faktiskt fokusera på det som flyger i verksamheterna. Och Clas Ohlson har lyckats väldigt väl med det och det är som sagt väl reflekterat i aktiekursen också.
Men låt oss titta lite noggrannare på just Clas Ohlson. Vi börjar med bara lite siffror. Omsättningsökning, marginalökning, stark onlineförsäljning.
Men senaste kvartalsrapporten ska vi tillägga.
Just precis.
Det som imponerade på mig mest här är just onlineförsäljningen som man alltså ökar på ett kvartal med 19% jämfört med samma kvartal ett år tidigare.
Ja.
Var det här något ni hajade till över?
Så jag tycker ändå man ska ta med sig vad som händer när man börjar skruva lite på sortiment och jag menar om man drar ner på vissa kostnader så att du ser att de har nästan dubblat rörelsemarginalen och det ger en effekt på vinsten. Visst, onlineförsäljningen det växer väl, men det ska väl växa, tycker jag. Så att, helt klart, det är mer än dubblad vinst.
Ja, om vi kastar in kursutvecklingen en stund tillbaka så ser vi ändå, jag vill highlighta här på slutet. Det vi ser det största tappet var 5-6 mars. Där kursen sjönk från 175 till 145 ungefär. Så det betyder att det var egentligen marknadens förväntningar som inte nåddes trots ett väldigt starkt kvartal. Mm. Är det rimligt att liksom, är det kurstappet motiverat, tycker ni?
Jag kan tycka att man kan vända på det om du ser det kommer från 70 kronor där, vad är det här, ett år, va? Och sen så når det nästan upp till 150 om vi säger lite slarvigt. Då.
Just.
Och det är en dubbling liksom vinsten. Så att då har du ungefär samma värdering och sen kanske man såklart höjer förväntningar. Då får du lite mer volatilitet i aktien. Men det speglar ju vart vinsten har gått.
Ändå 80% upp på ett år. Inte fiska.
Nej.
Kommer onlineförsäljningen fortsätta öka med tvåsiffriga belopp nästa rapport? Det kan man verkligen fråga sig.
Alltså det, jag tänkte bara att inflika också. Ja. När marknaden har väldigt högt ställda förväntningar på ett bolag och rapporten kommer in lite under, så är det ju ibland de första varningsflaggorna för någon som sitter i marknaden och investerar ju lite så här. Okej, har tillväxten liksom stannat av om man inte lyckas leva upp till de här väldigt högt ställda förväntningarna? Men sen så bör det ju ske någon typ av normalisering. Mm. Men för att liksom också svara på din fråga kring online så tror jag så här att jag tror att hela marknaden förväntar sig en återhämtning online och att det kommer fortsätta vara en väldigt viktig försäljningskanal. Mm. Men både och är viktiga. Alltså, Clas Ohlson pratar ju också nu om att man för första gången på 5 år börjar öppna butiker igen. Så för dem kommer den här omni-erbjudandet vara essentiellt.
Ja.
Sen ska man addera bara det att jag menar, det här är tillgångar som prissätts varje minut. Så att det kan ju röra sig ganska kraftigt och det finns ofta väldigt många anledningar till att aktier rör sig. Det kan ju vara någon som har gjort sin vinst och väljer att hoppa av. Och som Aurora är inne på, att det handlar om att prisa in framtiden. Så det är inte så konstigt, kanske.
Clas Ohlson, ett omnibolag kallar du det för. Både online och fysiska butiker. Vi ska titta på vad ska man säga, Clas Ohlsons, en av deras största konkurrenter, Rusta. Clas Ohlson har också funnits på börsen i över 10 år. Rusta däremot färskt på börsen. Det här var deras senaste kvartalsrapport. Omsättningen ökar med 7%. Rörelsemarginal på höga 11,3. Bruttomarginal på 44%. Jag vet, Aurora, du bevakar just Rusta. Vad hade du att säga om den senaste kvartalsrapporten?
Aktien har gått jättestarkt sen notering, vilket är väldigt roligt. Och det är ett bolag som har väldigt många starka indikatorer på att de är väldigt välpositionerade mot sina konkurrenter.
Vad gör de rätt?
De har lyckats väldigt bra med sin prissättning. Så att deras priser ligger ungefär 24% under sina konkurrenter. Så att de har ju väldigt mycket utrymme till att även höja priser om man behöver mot kund. Mm. Och sen så har man ju även, man har bestämt sig för att spela ett ganska bra volymspel. Så man har ganska få lagerenheter som kallas för stockkeeping units vanligtvis. Och det ger möjligheten till att köpa in volymer till väldigt bra priser och sedan kunna erbjuda förmånliga priser till sina kunder. Mm. Och i senaste rapporten så lyckades man även att förbättra sin bruttomarginal med 280 baspunkter. Där hälften av det kom från förbättrade inköpspriser. Och nu är ju mycket inprisat i aktien. De handlas till en ganska hög premie mot sina närmsta konkurrenter. Jag tror att Rusta handlas runt 17 gånger EV/EBIT medan nära konkurrenter på ungefär 13 gånger. Men långsiktigt så är det här ett fantastiskt spännande bolag.
Är det ett online? Finns det ett online-case för Rusta?
Online har inte varit deras primära liksom, försäljningskanal, men det har blivit en viktigare och viktigare del för att sätta igång försäljningen. Så att många gånger så går kunden online, tittar vad som finns, ser de här attraktiva erbjudandena och sen så går de till butiken för att köpa. Men onlineförsäljningen idag är ju bara runt 1%.
Mm. Men vi måste ju rassla vidare till den verkliga raketen då på vår konsumentbolagslista, Revolution Race. Daniel, varför har den här aktien gått så oerhört starkt?
Jag får nästan komma tillbaka igen till ett år tillbaka. Då ser ni där att den har haft lite trögt på aktiemarknaden. Och kom från höga nivåer både värderingsmässigt och verksamheten gick bra. Mm. De säljer på nätet och det är friluftskläder som har blivit väldigt populärt och har varit populärt länge visserligen. Men de har ju en skalbar affärsmodell. De kan koppla på nya marknader i princip bara så. Så att det är väl mycket utlandsförsäljningen. Det är ju återigen när man kommer tillbaka till varför det är kul med konsumentbolag. Man kan ju liksom kolla i sin närhet vad som händer. Men det här bolaget har ju majoriteten av försäljningen utanför Norden. Så att, de har ju lyckats utomlands.
Ja, det råder ju ingen brist på utbud av friluftskläder direkt. Vad gör Revolution Race bättre? Så mycket bättre.
Man har hittat en nisch.
Ja, det är...
Vad är nischen egentligen?
Det är ju lågpris men hög kvalitet, det om sig i alla fall. Jag har inte själv någon produkt ännu. Nej. Men det är väl det konsumenterna uppskattar och de säljer ju direkt till konsumenten på nätet.
Och... Man har inga fysiska butiker i princip.
Nej.
Man dockar in det. Antingen säljer man det direkt via sin webbshop eller så dockar man in det på befintliga webbshop.
Ja, och jag menar så att, som sagt, friluftskläder är väl väldigt populärt och jag upplever i alla fall att deras konkurrenter har väldigt dyra produkter eller högt prissatt i alla fall. Så att då kvaliteten kanske är ganska likt mycket annat, men de har inte samma starka varumärke som andra aktörer tar betalt för, som när det blir lite bistrare tider så kanske folk inte vill betala den prislappen för varumärket.
Ja, och då är ett P-tal på 22. Baserat på årets vinst, är det rimligt, tycker du?
Det är klart att det är väldigt dyrt, men om du tittar på deras marginalprofil så är de ju best in class. De levererar ju fantastiska marginaler och har verkligen lyckats bygga en DTC-modell som har flugit väldigt bra. Sen kan man ju fråga sig själv hur vidare man lyckas med den organiska tillväxten på sikt per lokal marknad. Men just nu så verkar allting flyga i rätt riktning åt dem.
Och vi ska avsluta vår lilla shoppingtur med ett bolag som jag vet att du, Daniel, tycker mycket om, nämligen Rugvista, onlineförsäljning av mattor. Vad är det som är så spännande med dem?
Men jag tycker de har gjort en... Nu är vi tillbaka igen här, ett år tillbaka. De noterades... Det blir alltid mätperioderna är viktiga. Och det...
Ja, absolut.
Jag menar, återigen, börsen är en kvartalsfokuserad miljö. Ja. Så att man jämför gärna mot året innan eller senaste kvartalet. Och det är ju så det ska vara.
Och då ska vi förtydliga kanske att det är ändå upp över 50% på ett år.
Ja.
Så det är...
Men fortfarande långt från tidigare nivåer. Och då kommer vi från en aktiemarknad där prissättningen på aktier överlag var väldigt mycket högre. Så att allt annat lika så ska det ju vara lägre värderingar. Men det jag gillar med dem, de har ju en produkt som är då mattor, onlineförsäljning, och det är visat sig vara varor som inte går ut på lagret, så att säga. De blir inte gamla. De har väldigt långa trender. Matttrenderna är långa. De hade 300 000 ordrar förra året faktiskt.
Eller
2023 förra året.
Det är många mattor.
Det är ju det. Och också lyckats väl utomlands. Sen kan man ju på nettokassa bra så att säga, finansiella nyckeltal. Sen är det ju åter tillbaka. Om man nu ska spela såna här saker på minst 5 år så kan man fundera på vart är Rugvista om 5 år. Förhoppningsvis större då. Men jag grubblar nog mer på hur långsiktig den här affärsmodellen är.
Var befinner sig Rugvista om 5 år? Vi ska se hur Rugvista befann sig senaste kvartalet. Omsättningen ökade med 14,3%. Bruttomarginal på 60%. Det är höga nyckeltal det här.
Ja, men det är ju det. Och man ser att rörelseresultatet blev lite sämre. De hade lite ökad kostnadsbas när man ska gå in i andra länder och koppla på. Det är ju inte gratis och marknadsföring. Så att, de har ju tidigare också, det förklarar en del av aktieutvecklingen, att de organiska försäljningen backade lite under 2022. Nu är de tillbaka på organisk tillväxt, så vi får se vad det gör. Och där ser du ju hur hårt det har slagit på rörelsemarginalen. Och det går ju tack och lov åt andra hållet också. Så får de igång försäljningen ordentligt så kanske man kommer tillbaka till rörelsemarginaler i alla fall högre än 12,6%. Då blir det bra.
För att återkoppla till det vi pratade om i början, alltså att vissa av de här bolagen sitter på nettokassa. Vad kommer man göra med sina kassor, de bolag som har det? Vad säger du, Rår? Vad ska man använda kassorna till?
Är det ökade utdelningar vi kan vänta oss eller är det återinvestering och tillväxt?
Vi har ju några klassiska utdelningsaktier som troligtvis kommer förbli sådana, men jag tror att vi även har en del bolag som har rätt mycket att ta tag i. Det finns ju mycket som händer utöver liksom om du tittar mer externt. Så att jag menar, många bolag funderar ju på hur de ska kunna implementera AI i sina affärsmodeller. Andra funderar på om man kanske ska liksom gå tillbaka och börja gasa lite mer och öppna mer butiker. Så att,
andra kanske vill betala och amortera på sina lån.
Så kan det också vara. Mycket väl.
Ser vi några potentiella förvärv
ja.
Som är möjliga?
tycker alltid det är svårt att uttala sig om förvärven där, men de adderar ju, vissa av de här bolagen adderar ju lite grann hela tiden, höll jag på att säga. Men om man tar Lyko som vi tidigare diskuterade, de köper ju lite mindre varumärken, så att man kan göra sådana saker, men något enormt är svårt att spekulera i, tycker jag.
Ja, det är ju ofta en viktig, det har blivit ett viktigt tillväxtben för en del bolag också, att man ökar andel av försäljningen som är från egna varumärken. Och då kan det vara så att det faktiskt lönar sig att köpa in någonting först för att kunna sänka den tröskeln lite istället för att börja från scratch.
Och jag tror att liksom pengar att stoppa, eller så att säga, vart man ska stoppa pengarna, det är nog inga problem. Det finns ju så mycket saker man kan göra. Och, det går ju väldigt snabbt när vi, Aurora nämnde AI, jag menar generellt, jag menar logistikkedjor, och man ska investera i teknikutvecklingen, så att jag tror inte i de här mindre bolagen ska man förvänta sig allt för mycket utdelning.
Nej.
Vi har ju precis fått positiva inflationssiffror, inflationen sjunker, en räntesänkning närmar sig. Hur kommer det påverka våra konsumentbolag?
Jag lyssnade på priskollen, släpper lite siffror då och då, och berättade nu att kunden har budgeterat för att spendera ungefär 30% mer än vad man gjorde under samma period förra året. Och jag tror att det kanske är lite av ett tecken på att ovissheten av framtiden hos kunden, som ändå genomsyrade 2023, håller väl på att försvinna lite. Så att kunden känner sig mer bekväm med att planera sin ekonomi och veta vad han eller hon kan spendera sina pengar på. Så att jag tror att det är ju väldigt positivt, och det har man ju sett att vissa aktier går på också. Att vi har kanske nått en inflationspeak och räntesänkningar förväntas komma inom snar framtid.
Är det här inprisat, eller här kommer det ge extra bränsle åt de här 10 bolagen som vi hade på listan?
Jag tror att det har funnits en initial effekt, en initial trigger som har varit positiv åt många av de här bolagen, men sen så kan det absolut komma att siffrorna också följer det. Och där finns det nog fortfarande mer att hämta.
Hörrni, tack Daniel McPhee från Placera och Aurore Tigerskiöld från DNB för att ni var här och pratade konsumentbolag med oss.
Se oss igen på onsdag, samma tid, samma kanal. Då ska vi prata om en bransch som är i princip mer aktuell nu än någonsin.
Inkassobranschen. Det blir spännande. Missa inte det.
Men nu går vi på lunch. Tack så mycket för att ni tittade.
Tack.
Adjö.
Tack.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.